Nu ska jag läsa påskdagens evangelietext och den är hämtad ifrån Matteus evangeliet kapitel 28, vers 1-20. Efter sabbaten, i gryningen, den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ned från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått. Så som han sa. Kom och se var han låg. Skynda er sen till hans lärjungar och säg till dem, han har uppstått från de döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem. Och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem, var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste och sen gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem, säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta ska vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er. Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
Nu ska jag göra någonting som jag i grunden faktiskt ogillar. Jag tycker inte om när man försöker leda i bevis att ett under har hänt genom att förklara hur det egentligen skulle kunna ha skett. Jag menar att ett under är ett under för att vi just ska förundras av det. Man kan förvisso förundras över saker som man också, eller som också kan förklaras. Det är ju möjligt, men i det förunderliga ligger ju någonstans att detta sker utanför vår mänskliga kontroll och förmåga. När vi då betraktar påståendet om Jesu uppståndelse så säger skeptikerna, och jag har mött en hel del ska ni veta, att det naturligtvis inte går att bevisa att Jesus inte har uppstått från de döda lika lite som det går att bevisa att han har det. Men det är verkligen inte sannolikt. Till och med så osannolikt att man seriöst kan betrakta det som falskt. Och varför ska man då tro på någonting som är så osannolikt att det kan ses som falskt? I sådana sammanhang kan det vara knepigt att motivera varför man gör det. Och än mer i mitt fall att man dessutom har betalt för att göra det. Jag menar, jag tror ju på detta inte bara för egen del utan också i professionell mening, vilket kan väcka en del anstöt i vissa kretsar. Och påståendet om Jesu uppståndelse är anstötligt på flera sätt. Dels som jag nämnde nyss, men också i förhållande till andra religioner som islam och judendom, som i och för sig inte förnekar Guds existens och under i sig, men där både hans död och uppståndelse säger någonting om Gud som provocerar i hög grad. Så till den grad ibland att människor har fått sätta livet till. Ändå är det sistnämnda är det som motiverar mig att tro på uppståndelsen. Jag kan inte heller bevisa någonting. Jag var inte där. Jag har bara texten, jag har andrahandsinformationen, jag har berättelsen att förhålla mig till. Den skulle naturligtvis kunna vara falsk. Och jag har också en upplevelse inom mig som vittnar om en högst levande Kristus. Jag har hört honom, jag har talat med honom. En kväll 1983 satt han i min bil och gav mig syndernas förlåtelse, bara så där, utan vidare förbehåll. Och efter den dagen fann jag det bäst att följa honom. Men visst, det skulle kunna ha varit ren inbildning. Så för mig är det avgörande huruvida Jesus lever eller inte. Om Jesus inte är uppstånden, då är tanken om försoning och frälsning och denna världens happy end, lyckliga slut, bara en vacker tanke. En barnslig dröm som knappast skadar någon men som verkligen inte är till vare sig hopp eller hjälp. Om Jesus inte är uppstånden så handlar min tro enbart om att förhålla mig till mina psykologiska mekanismer. På samma sätt som ett barn håller fast vid en fantasi eller som en patient förhåller sig till sin placebo-medicin. Det vill säga ett slags pågående och välment självbedrägeri. Och det kan kvitta lika vad man tror eftersom var och en blir salig på sin tro. Hon blir ju då en subjektiv upplevelse som kan gå på ett ut. Och med tanke på vad som händer i världen just nu då så skulle kanske som sovjeterna ansåg vara klokt att straffbelägga varje form av religiöst uttryck. På vilka sätt är det då orimligt att tro på detta? Det har jag genom åren fått förklarat för mig så många gånger att jag har tappat räkningen. Men på vilket sätt är det då rimligt att tro? Den frågan skulle man ju kunna också närma sig. För mig är det då lättare att ta det hela från slutet om man säger. Det vill säga, vad är det som Gud lovar genom att låta Jesus uppstå? Vad är hans budskap i detta ytterst? Jo, det handlar om att låta hela denna skapelse återuppstå en dag i framtiden. Att han på samma sätt som när han en gång programmerade universum att ta form så som den ser ut idag ska göra detta en gång till. Att den vid det tillfället ska få de egenskaper som vi i vårt inre faktiskt är skapade att förvänta. Skulle detta kunna vara möjligt? Det har jag inga som helst problem med att tro. Man frågar sig ibland hur mycket materia det finns i universum. Och man kan säga att det är mycket. Hur mycket information finns det då? Jag menar sån information som gör att gräset börjar växa nu när det blir varmt. Sån där information som gör att lövsångaren hittar till Afrika fast den aldrig har varit där. Sån där information som gör att mina antikroppar känner skillnad på förkylningsvirus och till exempel protein. Sån där information som gör att jag automatiskt känner när jag ska tillföra kroppen vätska. Och hur mycket dessutom varje gång. Ni vet, sån information. Hur mycket är det när man ser till allt liv, all gravitation, alla mekaniska, alla kemiska, biologiska system som styr denna tillvaro? Vem äger den informationen? Jag har ett datorprogram för musikproduktion. Det heter Logic. Det är ett kolossalt program. Där finns allt som ingår i en fullfjädrad musikstudio. För 20 år sedan så hade det kostat hundratusentals kronor att skaffa allt detta i analoga grejer och skulle kräva då också en stor lokal för att kunna rymma det. I digital form kostar det ungefär 2000 och får plats i min dator. Vad är då detta? Jo, det är information. Ren information. Någon eller några har suttit och programmerat in alla dessa miljoner funktioner så att jag kan använda det. Jag begriper inte hur. Men jag litar på att det fungerar. Och fungerar gör det. Det intressanta i kråksången däremot är ju följande. Jag köpte inte den första versionen av detta program när jag köpte det. Utan den tionde. Nämligen version 10.2. Kan ni tänka er det? Mer än 10 gånger har några människor tagit all denna information och programmerat om den en gång till för att den ska bli ännu bättre. 10 gånger på några få år. Och sånt här görs dagligen av människor. Vad skulle kunna få mig att tvivla på att Gud liksom inte skulle kunna göra eller skulle kunna göra detsamma med sin skapelse? Skapelseberättelsen talar i sitt poetiska språk med att det skedde om att det skedde i 7 steg, vilodagen inkluderad. Okej, jag gör en totalt så kallad allegorisk tolkning på det och säger att vi lever alltså i skapelsen version 7.0. Vad skulle få mig att inte tro att version 8 är runt hörnet? Särskilt inte som Gud själv har sagt att den ska komma. Och särskilt som Jesu uppståndelse är en ren och skär förhandsvisning på att det ska komma det som vi faktiskt behöver i våra livsprojekt. Som det fungerar i IT-världen så fungerar det i skapelsen också. Där det finns ett behov, där kommer en ny version. Det här ligger i våra gener. Den nya versionen, den ligger i våra gener. Den förväntan, det här har jag sagt många gånger förr. Vi föds med det som barn, och på små barn kan man också läsa det som om det var skrivet i en broschyr. Det lilla barnet tror och bekänner dagligen att kärlek är given. Att alla vill dem väl, att allt är rättvist, att inga hundar bits, att mamma och pappa och farmor och farfar, alla kommer att finnas där beständigt på något sätt. Att själva livet är beständigt. Tro mig, jag vet, mina egna barnbarn visar dagligen upp denna ibland hjärtekrossande tillit till sin omvärld. Med åren lär vi oss att livet inte ser ut så. Vi anpassar oss. Med tilltagande cynism och förhärdelser anpassar vi oss. Vi sörjer, blir besvikna, blir chockade, rädda och bedrövade och tar förluster med bestörtning, men vi anpassar oss. Men må den sjunka till havets botten med en kvarnsten om halsen som menar att barnet har fel. Må den brinna i Gehenna som inte lär sina barn att behålla och leva i den tillit de föds med, så gott det nu är möjligt. Det finns en avgrund mellan hur vi vill att livet ska vara och hur det faktiskt är. Och när Gud låter Jesus uppstå så är det ett löfte om att denna avgrund en gång ska vara ett minne blott. Vi har dött med Kristus, säger bibelordet. Men vi ska också uppstå med honom. Detta pekar på en lösning för framtiden som vi alla innerst inne längtar efter. Det är det som gör att jag inte bara bejakar utan också bekänner att Jesus har uppstått från de döda. Amen.
Helige, starke Gud, vi gläds och jublar inför dig som har uppväckt Kristus ifrån de döda. Tack för att du förnyar världen och ger oss del av det liv som aldrig dör. Fyll oss med uppståndelsens kraft genom Jesus Kristus som lever och verkar med dig och den helige anden i en gudom från evighet till evighet. Amen.